Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkommen till avsnitt 207 av Svenska FBL-podden. Vi spelar in idag måndagen den 13 februari. Och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra fortsatt ganska sargade byggen. Vi ska köra lite veckans punkter. Vi ska kolla hur man förbereder sig bäst nu för Game Week 25. Och vi ska kika på lite chipsstrategier inför kommande 10 Game Weeks när det händer ganska mycket. Vi ska gå igenom och köra veckans rekommendationer. Vi ska ha en kaptensdiskussion inför Game Week 24. Och så ska vi avsluta med lite lyssnarfrågor. Som ni hör så är ju Alex fortfarande däckad i influensa. Så att Stefan, vi fortsätter att segla själva du och jag. Och det är väl skönt att vi slipper ha Alex terrandes oss för våra urusla Game Weeks så här långt, eller hur?
Ja, nej, det här var ingen bra vecka. Dribbla bort mig lite själv med byten och nej. Det är bara byta ihop och komma igen.
Ja, 44 poäng just nu, minus 4 också på det, så netto 40 inför den här matchen som spelas ikväll. Och då ska vi väl säga det att jag sitter i radioskugga, så jag har ingen aning om hur det går i matchen som pågår under tiden vi spelar in, som är Liverpool-Everton. Den tänkte jag gå upp vid 4:30 imorgon viktigt och se. Det är ett stabilt tips för er som inte har möjlighet att se kvällsmatcherna som ni verkligen inte vill missa. Då kan man gå in i radioskugga och gå upp 4:30 på morgonen och kolla dem i efterhand. Men det är Liverpool-Everton och Arsenal City som är kvar. Och ja, vi har ju ett gäng spelare allihopa därifrån. Jag har 3 Arsenal-spelare, 3 City-spelare. Alex lika så. Du Stefan har 3 Arsenal-spelare, 2 City-spelare. Men då har du också Darwin då i Merseyside derbyt här. Så att det kommer ju att ticka in, förhoppningsvis får vi säga, en hel del poäng. Och vi får väl se hur de landar. Så att det är ju högst provisoriskt att säga att du ligger på netto 40, jag på 43. Och Alex just nu bäst på 52. Men ja. Vi snackade lite innan vi tryckte på räck här. Och den där Mahrez-straffen, vad har vi att säga om den egentligen?
Nej, det är ju vad det är. Alltså, det är ju Haaland slår in den där 9 av 10, men har ju någon form av skadekänning och tar inte därför straffen, vad jag förstår. Pep fick ju frågan efter matchen och han sa ju att nej, det där måste jag prata med dem om. Det är Haaland som är första straffskytte och Mahrez andra.
Det är helt sjukt. Mahrez kan vara andra straffskytte. Jag har aldrig sett en spelare missa så många straffar och ändå få fortsätta slå dem.
Men nej, men jag kände det där först när jag såg det, så bara, men fan, det är ändå Dibu Martinez i kassen. Den här suger han. Men nej då ska han ju chansa åt fel håll där. Så att jag hade förhoppningar om att han skulle ta den. Då tänkte jag, men då är det inte så dåligt om man bränner dem, men nej, så tyvärr så hade vi inte den turen.
Nej, det är väl vad det är, och i Arsenal-matchen där så är det ju föga förvånande ändå en Bukayo Saka som utav de som är väldigt liksom högt ägda kommer iväg med poäng. Vi ser en blank på Ödegård, vi ser en blank på Martinelli som blir utbytt igen. Vad är känslan med Martinelli här inför City-matchen? Tror vi att han tappar sin startplats? Trossard kommer in, gör mål, eller får han fortsatt förtroende?
Jag vet inte, det är svårt, för att nu kommer det bli en helt annan matchbild. Det kommer bli mer öppet. Jag vet inte om Arteta vill ha Martinelli speed. Men det är klart, jag kanske tycker att Trossards styrkor ligger lite i när det blir såna här matcher när motståndarlaget backar hem hela laget och man ska lösa upp knutarna. Ja, men då kanske inte Martinelli kommer riktigt till sin rätt med sina kvaliteter. Men om det finns mer yta att springa på, då rankar ju fortfarande Martinelli i lite halvsvag form som ett bra alternativ med speeden. Så vi får se vad Arteta väljer där helt enkelt. Men annars, nej, jag är oerhört sur. Jag är ju fan Arsenal-supporter, och hur man inte kan byta ut Martinelli inför den här dubben, det känns fel.
Varför jag ställer frågan var att vi hade fått en lyssnarfråga från Jim Andersson som lyder just: har Martinelli tappat sin startplats nu? Och, ja, men till skillnad från dig så tror jag att han har gjort det. Jag tror ju att det här duger inte för Martinelli. Jag tror att Trossard kommer in, gör mål, har självförtroende. Jag tycker det känns givet att han får starten mot City. Har också spelat ytterback lite i Brighton, så borde ju ha en bättre defensiv än vad en Martinelli, som om han ska byta yttermittfältsplatsen mot någon annan, då är det kanske snarare strikerpositionen. Och just det defensiva arbetet kanske inte är hans bästa sida. Och jag tror ju att både Saka och den som spelar på andra kanten kommer ju att få jobba betydligt mer defensivt mot City än vad man brukar få göra. Så att, det återstår att se onsdagens match där när ligans två absolut bästa lag ska drabbas samman. Oavsett vad så blir det ju en sevärd match, det är jag rätt övertygad om. Hur ser planerna ut inför Game Week 24 här då? Har du fingrat på några byten eller blir det att spara bytet? Vad är tankarna?
Nej, det är rullabytet som gäller. Jag har ganska starkt lag. Skulle kunna spela med alla mina tre bänkgubbar egentligen. Så att rullabytet är absolut närmast i hands. Vi får se om det blir några skador och så i Europa. Skulle kunna göra att man gör ett byte redan för nästa game week. Men annars rullar jag.
Det är faktiskt samma här. Jag tror att det är ganska många som sitter med hyfsad template lag så tror jag att det är många som sitter med snarare huvudbry om vilka man ska bänka snarare än kanske vilka man ska byta in. Och sitter man med de funderingarna, då är det ju nog ganska smart att spara bytet. Och vi kommer snart in på veckans punkter där med 25-man, men den är ju väldigt speciell. Och att sitta med två fria inför det, alltså har man den möjligheten tror jag att man ska försöka ta den. Jag tror att det är ganska få som måste göra byten inför 24 för att liksom få ihop ett lag eller... Ja. För att få ett hyfsat slagkraftigt lag. Det känns ju som att många av de lagen som folk sitter liksom uppladdade på ändå har ganska fina matcher. Så att jag tror att ett hett tips för de allra, allra flesta kommer att vara att rulla bytet. Och jag tror att det kommer att vara väldigt få byten gjorda just den här gameweeksen om man ser till andra gameweeks som har varit här föregående veckor.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Men vi ger oss väl in i veckans punkter direkt tycker jag. Det är inget att hålla på. Då är det ju Game Week 25. Hur förbereder man sig bäst? Game Week 25 är ju som... egentligen strax efter att vi spelade in förra veckan, Stefan, fick vi ju bekräftat att det kom lite dubblar. Liverpool, Wolves, Arsenal och Everton dubblade 25-man. Samtidigt då som Man United, Brentford, Newcastle och Brighton blankar. Och det här är ju inte jättevanligt. Det är väl det första för i år. Och det kanske är, som sagt, det är inte jättevanligt att vi har både en blank och double game week samtidigt. Det spajsar ju till det hela, såklart. Du sitter ju fint på Darwin där som får sin dubbel. Hur går tankarna utifrån att vi nu har fått den här ganska speciella gameweeken spikad?
Tankarna för egen del är att jag kommer troligtvis ha Kepa och Haaland och sen resten dubbelspelare faktiskt. Så att det kommer bli helt okej. Jag kommer dra en minus 8 troligtvis, men det är bara för att annars kommer jag sitta utan lag. Så att den sista gubben jag byter in hoppas jag kunna liksom käka in de där minus 4 genom att leverera den omgången. Jag är värd att ta det minuspoänget med tanke på att jag skulle stå utan gubbar annars. Men det är tankegångarna i alla fall. Och det är så det kommer landa. Det finns liksom mycket pengar att ta av. Det kan inte... Ja, det som skulle kunna hända skador som på spelare jag hade tänkt starta annars då, skulle kunna påverka den planen.
Mm. Ja, för det är ju inne på det att sitter man med till exempel 10 gubbar som spelar där då, och har en elfte som man inte håller liksom superhårt i, kanske inte är Marcus Rashford, utan det är liksom någon som man kan tänka sig göra av med för en minus 4, ja men byter man då in en dubbelspelare, då räcker ju faktiskt att den spelaren blankar i båda matcherna för att gå plus minus 0. Och vi brukar ju prata om det, hur mycket krävs det för att du ska gå upp och gå break even? Ja men 2 blanks, det borde man kunna räkna hem. Och då är liksom alla leveranser i form av mål och assist och hålla nollor om det är försvarare, ja men det är pluspoäng även fast du gjorde minusbytet. Så att jag tror att vi kommer att se en hel del minuspoäng trots att folk kanske sitter med 2 fria, just för att det finns möjlighet att attackera. Och har man hamnat lite snett på Arsenal till exempel, så har ju de 2 fina matcher i 25an. Det känns ju ganska angeläget om att sitta, men i alla fall på förhand, vad som känns rätt på det på Arsenal, eller hur, inför 25an?
Ja, nej, men det var ju de, jag hade såna extrema funderingar på mina byten inför den här gameweeken, och de har ju liksom fortfarande kvar. Jag satt på White, Martinelli, som jag båda hade frågetecken kring. Nu tycker jag White gör väl typ sin bästa match på länge här. Var ju han hade fått 3 bonus om Arsenal hade vunnit den matchen med 1-0. Hans startplats känns mer säker än vad den gjorde för en vecka sedan, om jag säger så. Mm. Medan Martinelli tvärtom, som jag valde att behålla då, han känns ju ännu mer osäker här och kommer behöva fixas till inför nästa dubbel.
Mm. Sen ska man väl säga det också, förutom att de spelarna som blankar då från United, Brentford, Newcastle och Brighton, så får man ju ha lite span på sina spelare som har match men som lever lite farligt utifrån rotation och sådär. Det börjar komma tillbaka nu här, vi spelar ju in då måndag redan nu i veckan här så är det ju Champions League tillbaka. Och det är väl på onsdag, så ska vi se, samma dag som City Arsenal, som Chelsea kliver in i, eller hur? Mot Dortmund, så har vi Spurs också den här veckan mot Milan.
Det stämmer bra.
Och sen mellan 24 och 25 så är det Liverpool och Man Citys tur att kliva in mot Real Madrid respektive Leipzig. Och det här kan ju såklart påverka vad det gäller rotation. Det ska man ha med sig. Att nu börjar vi komma in där Champions League-spelet är inne i slutspelsfas. Det är ju verkligen någonting att ha med sig. Jag tänker att Chelsea, finns det folk som har... Ja, undertecknad inkluderat, laddat upp en Kukureya, känns ju totalt livsfarligt på rotationen. Och bara hoppas man hamnar rätt på att han typ roteras i Champions League eller någonting. Men det kommer ju att vara liksom knappt våga titta när startelvan kommer att komma i 25an om man fortfarande sitter i bygget då. Så det kan väl vara en liten sån heads up att få med sig. Samma sak en Kulusevski som jag också inte har blivit av med än. Nu vet vi att Richarlison, Lucas Moura är tillbaka. Det kan mycket väl vara så att det kommer en rotation där. Och ja, kommer den i 25an så kan den komma riktigt olägligt. Så att, håll lite koll på vilka spelare ni har som har match. Men just Champions League-spelet som drar igång kan ju ta och ställa till det lite för en del spelare. Vad kan vi annars säga om det här liksom kombinationen av blank och dubbel i samma vecka? Tror du att det kommer att kunna bli en stor poängdifferens mellan de som tar lite respektive mycket poäng?
Ja, men det tror jag väl. Och liksom, det är väl även en anledning till, jag vet inte om vi kommer prata chipstrategi just kring 25an, men om man sitter väldigt fel på det så kanske det är ett free hit-läge för vissa lag. Jag tycker att det ska inte behövas om man har varit påläst och varit med, för då har man vetat om till exempel att Arsenal och City har varit bra lag och ha spelare ifrån. Så att bara av det så borde man sitta bra på det inför 25an. Men om man inte har varit så påläst så är ju free hit bra om man. Och liksom då kanske man sitter kvar med många av de gubbarna man har som inte har match. Och får fördel av det 26 och 27 och framåt. Men för mig är det absolut inte en strategi. Och jag tror att det där free hit-chipet är mycket mer användbart längre fram.
Mm. Och vi kanske ska lämna Game Week 25 där för nu. Vi kommer ju inför nästa veckas podd och liksom verkligen grotta ner oss. Men jag tyckte ändå att det var läge att nämna det redan nu. Så att man i det eventuella bytet som man gör, eller om man väljer att spara bytet, tar med i liksom åtanke hur ska jag klara 25-man. För som sagt, Game Week 24, den tror jag de allra flesta överlever ganska lätt. Och det, då handlar det mer om att sätta upp sig inför 25-man. Och inte bara då parera blanks utan även kunna attackera dubblar. Så att det blir intressant att se hur man på olika sätt väljer att lösa det. Ska vi kliva in då i chipsstrategier? Och jag har bara försökt att liksom stapla upp här kommande gameweeks. Vad vi tror, vad vi vet och vad vi med hjälp av Ben Krellin förutser ska hända. Så jag tänkte bara rabbla på hur vi tror att de kommande gameweeksen ser ut. Och då kör vi från gameweek 24 till 33 egentligen. 24an vanlig, 25an blank och dubbel i samma gameweek. 26an vanlig, 27an en double gameweek som är bekräftad med Brighton, Palace, Southampton och Brentford. 28an som vi tror kommer bli en stor blank gameweek. 29an som vi ser kommer att bli en stor double gameweek. 30-31 förmodligen vanliga, kanske double, men jag tror att vi kan räkna hyfsat vanliga på 30-31. 32an kommer det komma en del blanks i. 33an vanlig. Och sen efter 33 så tror vi inte att det kommer komma så mycket blanka gameweeks, men hyfsat stora double gameweeks i 34 och 37. Och tyckte ni att, vad fan, det där gick väldigt, väldigt snabbt. Ni kanske är otåliga jävlar som spelar poddspelaren på 1,25 gånger hastigheten. Ja, men jag kan lägga ut en liten sånt schema över vad vi tror kommer att vara kommande gameweeks här på våran Facebook-sida. Så att, tyckte ni att det gick lite för snabbt i upprabblingen där, så är det bara att kika in på våran Facebook-sida. Får ni en liten sammanställning över vad vi vet, vad vi tror och vad vi spekulerar i. Och för att fortsätta på Ben Krellin, så innan jag släpper in dig Stefan, så finns det olika typer av chipstrategier. Det beror ju såklart på hur många chips som man kvar, men om vi utgår från att man har wildcard, free hit och bench boost kvar, så har Krellin på sin Twitter redogjort för 4 olika möjliga vägar. Jag har försökt att, istället för att bara redogöra för det han skriver på Twitter, bryta ner det här i 2 huvudspår så som jag ser det. Och de 2 huvudvägarna jag ser, det är egentligen att spela free hit i gameweek 28, som är en blank gameweek. Vi tror att det blir 4 matcher plus eventuellt 2 till, så i bästa fall 6 matcher, i sämsta fall 4 matcher. Och liksom lösa den blanka gameweeken 28 med ett free hit. Alternativet är det att spela free hit eller wildcard i 29an, som kommer att bli en ganska stor double gameweek. Vi tror att det kan bli 14 och kanske till och med så många som 17 matcher. Och det blir lite på hur man är som manager, såklart hur laget är uppsatt. Spontant för min del tycker jag det känns mer lockande att försöka överleva 28 utan free hit. Eventuellt köra bara dead end. Det är definitivt ett alternativ. Och sen dra wildcard 29an, för då kan man verkligen liksom spela all in, alternativt bara försöka överleva 28 och sen free hitta i 29an. Det som kan göra free hit i 28 liksom lite mer intressant, det är väl om vi får dubblarna i 29an bekräftade, och det är lag som dubblar i 27an som vi vet, Southampton, Brighton, Brentford, också får dubbel i 29, så de har, vi vet att de har 27 och 29. Ja, då skulle ju free hit 28 kunna göra det mer intressant, för att det blir lättare att attackera 27 och 29 med samma lag. Samtidigt, är det lagen man vill attackera i en double game week 29? Jag vet inte. Southampton ser risiga ut. Brighton, Brentford, ja, absolut till viss del. Men det är lite mina tankar kring det. Vad tänker du Stefan kring free hit 28 eller free hit wildcard 29?
Ja, nej, men jag håller med. Free hit, om man bara kollar isolerat, free hit till 28 känns inte speciellt sexigt, för att vi vet redan att Arsenal spelar där, och då kan man se till att ha 3 bra Arsenal-gubbar. Och liksom, det blir väldigt liten uppsida, för det är väl typ den bästa matchen i den gameweeken. Du skulle kunna trippla upp Chelsea i 28, men Ja, det blir nog ganska liten differens. Så där tror jag hellre att jag liksom överlever med 9 eller 10 gubbar, om det skulle vara så, i 28, rent objektivt sett. Men, och liksom personligen också, jag kommer vara väldigt beroende för mig om Liverpool eller Wolves har blank där, för att det är någon av de lagen som kommer ha blank. Jag hoppas att Liverpool har match, för att där sitter jag liksom på det. Och har Liverpool match, då kommer jag lösa 28 utan problem. Jag kommer inte kunna attackera 27an lika hårt, men jag kommer kunna ta mig till 29an liksom. Det är bara målet, att kunna wildcarda där istället. För att då tror jag att man kan få in mer utav de spelarna man vill ha fram till målet sen. Så det är väl huvudspåret, att försöka överleva där. Men som du var inne på där med, om vi vet matcherna i 29an redan i 27an, ja, men då är det ett läge att dra ett wildcard i 27an om det passar bra. För ja, men, kan trippla upp Brighton, skulle väl kunna trippla Brentford, men två från Brentford kanske, men det är i alla fall betydligt fler än många andra. Och sen kan man trycka in Newcastle och United-gubbar till exempel, som har fina matcher där, för att man ändå ja, men inte kommer behöva dem i 28 när man freehittar. Och ja, men kommer ha de som har väldigt många dubblar kvar efter där. Så jag utesluter ingenting. Landar det så att det blir drömdubblar för, och att man kan sätta i ordning ett riktigt, riktigt bra lag 27 och få dem liksom, så att det passar bra 29 och framåt, då kollar jag på en eventuell free hit i 28.
Precis, och ja, men back to back chips där med både wildcard 27, free hit 28. Det skulle kunna bli
väldigt, det kan inte bli bench boost, alltså om det liksom, om det faller sig väl in, då kan du ju sätta upp ditt wildcard i 27an så att du kan dra bench boost i 29an. Men eftersom vi inte har alla de förutsättningarna här, så går det inte att lova någonting, men det är i alla fall någonting man ska hålla utkik efter, tycker jag.
När tycker du att man behöver bestämma sig? Liksom, behöver man redan nu välja en väg? Eller hur mycket is i magen kan man ha här? Och, om man liksom går och tänker att jag kanske ska börja plugga på det där. Behöver jag göra det nu här? Eller vad är känslan? Nej, liksom?
Det som är svårt, det är ju att Gameweek 25 nu, som är blanken till nästa. Efter den deadlinen så kommer vi ju veta vilka lag som går vidare i FA-cupen. Så att det går inte att förbereda sig innan. För annars hade man kanske liksom velat förbereda sig på, ja, men ska jag byta in en Wolves-gubbe eller ska jag ta in en extra Liverpool-gubbe här till dubben i 25an? Nej, det vet vi inte. Så att det är bara chansa liksom. Det är väl så läget ser ut. Och sen så får vi se när vi får bekräftelse på 29an. Men jag tycker ju efter i 26an då ser... Där ser jag väl att man kommer försöka byta in Tony redan då, troligtvis, beroende på ja, men om han är hel och så. Han står ju på många gula också, så att hans dubbel kan ju bli förstörd av den anledningen. Men både han och Brighton-gubbar i 26an är ju attraktiva, fina hemmamatcher inför dubben. Så att, nej, jag tror man måste, det blir nog ett beslut liksom in på Gameweek 27-deadlinen där, skulle jag tro.
Det som är lite oroväckande med 29 där, med att vi ska få veta hur dubblarna faller ut, det är ju att det är ett landslagsuppehåll precis innan, mellan 28 och 29. Så är de riktigt taskiga så håller de väldigt länge på. Det vore ju skönt som sagt innan deadline för Gameweek, innan liksom deadline för Gameweek 27, om vi kunde få 29ans dubblar liksom spikade. Men jag vågar inte lita på att vi får det, just med tanke på att rent tidsmässigt så är det ganska långt innan. Gameweek 29 börjar där 1 april och ja, Gameweek 27 den, det är ju när vi är i London på poddresan, yeah. 11 mars där.
Ja, samtidigt hade de bra framförhållning på de här dubblarna som annonserades nu. Så att det är väl mer om ja, men om de har alla förutsättningar, så vill ju de såklart också placera ut matcherna så att folk har möjlighet att göra planeringar. Man vill ju låta fansen ha framförhållning när man ska planera in och åka på matcher, så att det ligger i bådas intresse och kommunicera dem tidigt. Jag tror inte att man sitter och Det kanske känns som när man spelar fantasy, men jag tror inte att man sitter och håller på det bara för att, utan det är säkert att det är allt, liksom, den sista pusselbiten som måste ramla på plats, så att något lag åker ur Europaspelet eller liknande för att man ska kunna placera in en dubbel med säkerhet.
Mm. Ja, nej, men visst är det så. Ja, nej, men intressant. Vi kommer ju att få anledning att återkomma till just det här med chipstrategier. Jag skulle säga också att när vi har pratat nu så har vi pratat free hit och wildcard och bench boost. Jag har ju sett att det är en del som har dragit free hit som har varit trigger happy. Det är ganska många typ topp 50k för er som har bra säsonger och ligger där som redan har dragit free hit. Kanske är du en av dem. Hur tänker man då? Ja, free hit är ju ett väldigt, väldigt starkt chip. Så har du dragit det så är det lite så här lesson learned för kommande säsonger. Att det är ju verkligen ett chip som man inte ska slumpa bort. Hade jag suttit utan free hit, då hade jag nog försökt att köra dead end 28. Alltså bara försöka överleva fram till 28 och sen dragit ett wildcard i 29. Kan du se någon annan lösning för någon annan ljus i mörkret som inte är tåget som kommer, Stefan, för de som har dragit free hit?
Nej, men både 25 och 28 ser överkomliga ut och klara om man planerar lite. Så att, det hade jag absolut valt. Och sen är det väl mest rimligt att dra. För att jag tror man kommer sitta ganska snett på det in i 29 om man har lyckats lösa 28 och med ett liksom, halv skadeskjutet lag och kommit dit, då vill man nog ändå dra wildcardet där och sen får man försöka lösa den sista blanken med det wildcardet man plockar ut där i 29.
Mm. Det som kommer bli intressant för de som ändå väljer att spela i free hit i 28, det blir ju just det här med kommer man dra wildcardet i 27 redan och då eventuellt kunna spela bench boost i 29. Det skulle kunna bli en ganska stor variabel just om 29 slår och blir den här 16-17 matcher. Det skulle kunna bli en gigantisk double game week och verkligen liksom smattra på bra med poäng. Och drar man wildcard i 29, ja men då kan man inte spela benchboost samtidigt. Så det är någonting att ha med sig, det är liksom för sent att komma på det då. Men som sagt, vi var inne på det, det får vi väl se om 29ans dubblar spikas innan deadline för Game Week 27. Är det något annat vad det gäller chipstrategier som tycker vi redan nu ska liksom flagga upp för? Eller får vi liksom, ja men anledning att återkomma i ärendet?
Nej, men en sak som du inte nämnde här, det kanske är att liksom, om man på något sätt, att det faller ut så att man kan lösa det där, att man lyckas spara sitt wildcard fram till 33an, så kan det bli ett väldigt fint läge att dra wildcard även där, för att då får du ju verkligen, då har du ju troligtvis alla förutsättningar på plats, vilka dubblar som är kvar, för det kommer bara finnas 2 veckor att placera ut dem i. Och kan liksom bara ladda upp på spelare som från de 2 lagen utan att behöva tänka på någon blank. Mm. Men jag har väl svårt, likt du, att se hur man ska komma till Game Week 33 utan att ha använt ett wildcard.
Ja, då är det free hit i 29 eventuellt då. Överleva 28, överleva blank 32.
Mm. Ja, men det är väl möjligt. Arsenal har ju åkt ur FA-cupen till exempel, så att de skulle ju kunna spela både 29 och 32an. Mm. Och de har Leeds hemma och så har 15 hemma i de gameweeksen. Så att Arsenal är ju definitivt en av nycklarna till att lösa det där. Vi får se. Vi har lite för lite information för den strategin, men jag tycker inte att man ska avfärda den helt och hållet.
Nej. Ja, men det är som sagt, vi kommer att få anledning att återkomma i ämnet och det är ju roligt. En FPL-säsong kan ju lätt för många som kanske framförallt är nya spelare eller inte liksom lägger så mycket tid som vi ohälsosamt gör på det här. Det är en game week och så är det en game week till och de ser likadana ut och det går liksom 13 på dussinet. Det gör det ju inte av 25 man när vi ser den här. Ja, men blanken i 28, hur ska man klara den? Jättestor dubbel i 29, det kryddar ju till det lite extra. Så vi gillar ju det någonstans, speciellt när det kommer, ja, men, när det har varit ett antal liksom vanliga gameweeks innan. Det gör ju de här speciella gameweeksen ännu roligare, eller hur?
Ja, nej, men absolut. Det är väl här man borde ha en fördel av att ha spelat länge. Sen visar ju inte vi upp de kunskaperna, varken du eller jag, i den här Gameweek 23 i alla fall. Men det är väl vad det är.
vi får hoppas att folk lyssnar på liksom sakframställan utan och kanske följa alla typer av råd. Men det är ju också det som är själva grejen här. Det är små marginaler. Vi pratade om Mahrez som fick en straff av Haaland. Ingen på den här jorden hade kunnat läsa det, utan man måste ha lite stolpe in också. Och som sagt, det är små marginaler kan man tycka liksom.
Nej, men jag såg nog en bra skrivelse på Twitter också. Så här, du kan inte vinna lottot om du inte köper en lott. Och det är lite så man måste tänka här i Double Game Week. Så har du inga dubbelspelare, då kan du inte få 20 pinnar på någon spelare som tofflar in någon boll. Så att, det är väl det att man måste maximera sina möjligheter att få de här riktigt höga scorerna, för att det kan bli riktigt utslagsgivande på slutet.
Mm. Yes, innan vi går vidare så ska vi ju såklart rikta ett stort tack till våra samarbetspartners Superclub, bästa brädspelet, unisportstore.se, allt för fotbollslivet, Glenn Sportsbar, bästa ölhänget får vi väl säga i Göteborg, Olka Sportresor, ja, det givna alternativet om man till exempel vill åka på en poddresa, netshirt.se där vi säljer våran merch, och nakata.se med lite schyssta fotbolls-t-shirtar och tryck och prints och sådär. FPL 15, så har ni 15% rabatt i kassan. Det ska ni inte missa. Ska vi röra oss vidare från chipsstrategier och gå mot rekommendationer?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men det kan vi göra.
Förra veckan så, ja, vi får ju liksom dras med dem. Jag kan börja på försvarssidan där. Så satt jag med Zinchenko, Mings och Ake. Och vi hade väl en liten battle Ake och Akanji. Och vi får väl stå med dumstruten båda två i hörnet. Nu fick ju båda dessutom sådana här cameo-roller, inhopp. Och låt gå för att Akanji varade en hel halvlek. Men jag vet inte om det gjorde poängen så många fler för det. För egen del av Zinchenko, Mings tycker jag fortfarande håller utifrån att Arsenal, Aston Villa är ganska tacksamma lag att kliva på. Ake får dock kliva åt sidan, och jag väljer att lyfta in en Reece James som ju är väldigt rolig att se tillbaka. Vi ser att han tar mycket fasta situationer, hörner. Han är med och slår de här inläggen. Ja, jag tror att det kommer att börja ticka in assist här. Och ja, nollorna, det verkar inte vara Chelseas grej den här säsongen. Må så vara, det kanske kommer att trilla in någon i en staka. Vi såg ändå Kepa ändå plockat lite fler bollar än vad man brukar, tänkte jag säga. Men just den här offensiva uppsidan på Reece James. Jag vill hinna njuta lite av den innan han går och drar den baksida igen. Så att Reece James får joina Zinchenko och Mings i min försvarsrek. Du Stefan hade Gabriel, Badiashil och Akanji. Hur lyder det den här veckan?
Ja, nej, men Gabriel är kvar. Även fast jag tycker att Zinchenko gjorde en av sina bästa matcher på länge. Och hotade rejält offensivt. Så att där ger det lite fördel. Men samtidigt kommer matcherna tätt nu. Och Tierney finns på bänken. Så att det finns en liten risk för rotation där. Även om Zinchenko är klart första val. Jag håller kvar Gabriel i alla fall, och de andra två, så de andra får lämna. De andra två som kommer in är Tarkowski och Kilman, som båda har helt okej matcher i 24an, men framförallt dubbel i 25an. Och 4,2 och 4,3 kostar de dessutom, så att det är väldigt tacksamma spelare att få in till 25an.
Mm. Precis, det är enkelt att kliva dit. Och, ja, nej, men det är ju två spelare som en annan har spanat mot när man kommer att behöva byta ut försvarare då inför Game Week 25 där, helt klart. Vill du kliva vidare till mittfältet där du hade Saka, Ødegaard och Kevin De Bruyne?
Yes, Saka och Ødegaard behåller sina platser. De har ju en till dubbel som kommer upp här. Fortsatt så att Saka är tongivande, men Ødegaard är ju hela tiden involverad. Det är ju ofta de två som kombinerar i Arsenals anfallsspel. Och där finns det poängpotential helt klart. De Bruyne får lämna, återigen besviken på honom. Sitter ju tre nya mål, han är inte inblandad i ett enda. Känns som att det är för gjort att äga De Bruyne. Jag kliver in på Ruben Neves i Wolverhampton. Mm. Också billig möjliggörare som har en bra match här i 24, dubbel i 25-man. Dessutom straffskytt faktiskt när Jimenez inte spelar i Wolves. Så att, ja, men man ska väl ha rimliga förväntningar på honom, men det kan ticka in någon assist eller om han har flytt ett mål. Han har fyllt på lite mer offensivt sen de fick en ny tränare här också. Så att, gjorde väl mål mot ditt kära Liverpool dessutom i öppet spel. Jag tycker att han är väldigt prisvärd här.
Spännande, vi tänker likadant men ändå inte. För kliver jag till mina mittfältsrekar så hade jag Ødegaard, Grealish och Mudryk. Och Ødegaard, ingen snack, sitter fint. Grealish tycker jag, han kom undan med 5 poäng men förtjänade ju mer. Om Mahrez förtjänade mindre när han tofflade badbollen liksom. Ja, den har väl knappt landat än och får en straff av Haaland. Alltså det är smutsiga poäng för er som har Mahrez. Ni kan liksom, ni får fira, men det är, ni ska veta att det är smutsiga poäng. Så tycker jag att Grealish var värd mer. Hade ju liksom fina avslut. Hade någon som han vände upp i krysset så kommer jävla Martinez liksom är där med någon handske. Något fint volleyskott där. Men han hade mycket som han skapade. Jag tycker han gjorde väldigt mycket på den dryga timmen som han fick, Grealish. Så att han får vara kvar i reken. Mudryk däremot, nej, alltså han får inte riktigt att lossna. Kommer inte riktigt till sin rätt i Chelsea än så länge. Tycker att det finns liksom enstaka bra intentioner, men nej. Han får lämna reken. Och jag sa att vi tänkte lika, men ändå inte. Jag har också valt Wolves, men jag har spanat in den här Sarabia som jag tycker ser intressant ut. 3 matcher, fick en halvlek först, en timme i andra matchen, 90 minuter här nu senast när man vände med en man mindre mot ett Southampton. Har inte fått några returns än, men tycker att han ser intressant ut. Vi vet vad han går för sen, ja, men, landslaget. Men ja, jag tycker att det, där finns det någonting spännande. Och lite som du nämnde med Nils, man ska ha rimliga förväntningar. Men nu kommer det en dubbel och det skulle kunna vara någon att liksom downgrada en mid-price mittfältare till för att lösgöra pengar. Så att Ødegaard, Grealish, Sarabia från Wolves blir det i min mittfältsrek. Jag kan kliva vidare till anfallet. Där satt vi ju likadant. Vi satt med Nketiah, Kane båda två. Och ja, men jag väljer att faktiskt skicka Nketiah från min rek. Och det är väl lite kopplat till att det finns en spelare som jag vill ha in. Men också att ja, men Jesus kommer för varje dag som går närmare att komma tillbaka. Det är liksom bara en tidsfråga innan han börjar liksom lukta på bänken. Och för att sen, vi vet att när han är tillbaka så utgår jag från att han är liksom det givna första valet. Du får väl flika in där, Stefan, om du tänker annorlunda. Men jag tror att Nketiah spelar lite på lånad tid om han inte liksom får målskyttet att lossna rejält. Så därav kan jag ändå se liksom att om man inte har klivit på Nketiah än så kanske jag inte hade valt att gå dit. Då hade jag snarare valt att dubbla på mittfältet. Så Kane får vara kvar, men Nketiah ersätts av en Ollie Watkins. Och det handlar inte bara om att man liksom jagar sin egen svans och för att han gjorde mål här i helgen. Men jag tycker att det är ändå signifikativt. Visst, vill jag vara tillbaka tryckta, men det finns en målskytt där och nu blir spelschemat lite bättre. Match i 25 och 28. Ja, men att byta in en Ollie Watkins är någonting som jag eventuellt blickar mot för att lösgöra en Martial inför 25-man. Det skulle kunna vara ett sätt att få in en spelare som men dels har match men faktiskt också har en ganska bra match i Everton borta. Så att Watkins, Kane i min anfallsrek. Hur ser det ut för din del? Är det Nketiah, Kane fortsatt?
Nej, jag har också skickat Nketiah och jag tycker du liksom beskriver det bra. Jag tycker att sitter man på honom då sitter man ju kvar såklart. Han kommer spela båda matcherna i dubbeln med största sannolikhet. Jesus behöver mer tid innan han är redo. Men inför 28 så är han ju ett problem redan här. Och det känns som att den här, ja, men när han kom in de första matcherna, han gjorde det riktigt bra. Det känns som att han har liksom gått ner sig lite och kanske inte orkar bära upp det som krävs av en ensam forward i Arsenal över säsong. Utan det ska presteras varje vecka, och det kanske nu man ser Enkätias att han inte är på samma nivå som Jesus över tid. Han har gjort det jättebra här, men Jesus kommer ta tillbaka den där platsen när han är hel. Men sen kan vi ju, det kan ju bli ett sånt läge att Jesus får en setback i den här återkomsten. Så att där tycker jag bara att man ska, om man äger så ska man bara sitta och vänta, men man byter inte in en Kattie här. Du tog in Watkins istället för Kane. Jag plockar in João Félix från Chelsea då. Han gjorde också mål och så, men det jag noterade var ju att han var oerhört jäkla bra i bonuspoängsystemet, så att där kan man nog räkna in en hel del bonuspoäng när han gör mål. Helt klart. Och ja, men Chelsea är också ett sånt lag som har match i 25 och 28, och just nu så skräms väl ingen av att möta ett Spurs som har ju helt havererat. Och nu gick ju Bentancourt och drog knät och blir borta resten av säsongen, och vi vet hur viktig han är för Spurs mittfält. Utan honom så har de noll kreativitet. Det påverkar även Kane negativt, ska vi säga, för att Kane kommer ju behöva, ja, men kliva ner ännu mer och bli spelfördelare för Tottenham nu. Så att, jättedåligt för Spurs. Jag är väl lite skadeglad kring det. Men nej, jag tror att det är ett tufft slag för dem.
Gällande Jean Felix, jag hade också blickat lite mot honom. Men det är ju lite oro kring Champions League som drar igång. Där är han ju med mig i truppen. Och jag tänker rent rotationsmässigt, det finns ju många att snurra på i Chelsea. Hur ser du kring just rotationsrisken för Felix?
Nej, jag tror att Potter är under sån press i ligan så att han kommer nog ändå behöva starta sina bästa. De måste ju ta sig till Europa. Sen om det inte räcker till Champions League, vilket ser tufft ut. Det börjar väl utkristallisera sig så att det blir de som är i toppen där, de fyra första som tar sig till Champions League, även om, ja, men Newcastle är väl de som får kämpa mest, för att de har väl en jäkla massa kryss nu på slutet och måste börja vinna matcher igen för att behålla den där platsen. Annars kommer det komma något lag nerifrån som hittar formen och börjar rada upp vinster och utmana de fjärde platsen. Det är väl så jag ser det. Men Chelsea, de har väl inte råd att inte ta sig till Europaspel här med alla deras spelarförvärv de har gjort.
Nej, men precis. Ja, men intressant. Då dök det ändå upp lite nya namn i rekarna. Återstår att se vem som får stå i skamvrån nästa vecka. Vi ska gå vidare till en kaptensdiskussion. Och vi gör det med att säga att det är deadline 12.00 på lördag den 18 februari. Vi ser ju fram här mot Gameweek 24 en underbar helgomgång. Det är fan inte varje helg vi kan säga det. Utan hela omgången, hela gameweeken in på lördag och söndag. Bara två söndagsmatcher. Det ger ju tidig match lördag, sen match lördag. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken 16.00 matcher på lördag. Luktar ett stryktips tycker jag för den som är... Ja, nej, men det är kul tycker jag när det är mycket Premier League-matcher. Och ja, man får bara välja vraka där vid 16.00. Kanske det blir att se City med en Haaland-bindel. Eller när han klev av med en känning här nu. Och vi har en kommande Champions League som väntar. Luktar det bänk på Haaland? Hur känner du inför kaptensvalet?
Ja, nej, det är lurigt där skulle jag säga. Det finns ju bra alternativ också. Marcus Rashford är absolut ett alternativ för United. Där får vi också avvakta. De ska spela mot Barcelona på torsdag tror jag. Så det är ju en tuff match såklart. Och det blir ju tajt om tid. De spelar borta, om jag inte minns fel här också. Så att med han är ett alternativ. Hade jag suttit med Kane så är han definitivt ett alternativ också. Det är väl de primärt som utmanar om Haaland-binden här, skulle jag säga.
Ingen Arsenal-spelare, Aston Villa borta tidiga matchen på lördagen.
Ja, jag har inte funderat så mycket kring det. Jag har ju inte Saka, så att jag borde haft Saka, men jag har inte Saka, helvete. Så nej, Martinelli kommer sitta bänk för mig. Det är givet. Men ja visst, men det är den här tidiga matchen, kan förstöra hela helgen. Då sätter jag mycket hellre på Haaland i sånt fall, även fast det finns rotationsrisk.
Det sämsta laget i ligan, krislaget nummer ett som kickade, Nathan Jones här. Vi har ju klart lära oss namnet på förra Luton-managern. Det är Southampton som är ett lag i spillror som fan inte ens lyckas vinna när man leder och har en man mer. Chelsea borta, är det, du hade ju Jean Felix i reken där. Skulle det kunna vara liksom en chansbindel för den modiga? Det är ju inte någon i den här podden, varken du, jag eller Alex. Men för den som är lite mer wild and crazy och kanske sitter med Felix i bygget eller till och med går och plockar in honom, hade det kunnat varit en riktig chansbindel?
Ja, men han kan väl absolut vara en differential bindel, liksom Reece James kan vara i en sån match. Men det som nu har de ju kickat den där sopan till Manchester, så att nu kanske de liksom får in någon ny som kan få lite glöd i det där laget, och så möter de ett Chelsea som har spelat Champions League. Ja, och Chelsea har ju inte heller övertygat, så att de har haft problem med målskyttet, gjort någon balja liksom per match här. Det känns inte som ett lag jag vill bindla. Det gör det inte.
Nej. Sen är ju City lurigt. Så Nottingham Forest borta. Det är ju på förhand bara spontant såklart en given Haaland-bindel. Men den här känningen i låret som gjorde att han gick av i halvtid här nu senast. Upcoming Champions League. Jag tycker att det luktar bänken. Och sen så slänger man in honom om man inte avgjort matchen efter en timme. Å andra sidan, väljer man att inte bänka eller inte bindla Haaland och så får han starten mot Forest, då kan det ju bli en riktig slakt. Så att, jag tycker den känns lurig. Är det någon gång man ska bindla? Det brön över Haaland kanske det är nu, för jag tror att han definitivt kommer att få starten. Men du var ju inne på det där när du plockade bort han i reken, att det är lite som förgjort. Tycker du att han har en ganska offensiv utgångsposition? Så att nu är det ett Forest som ändå kommer att backa hem. Kanske en hel del fasta situationer. Jag kan se både en och två assist från de bröna i den här matchen. Men frågan är om det kommer att räcka. Du var inne på Rashford också, ska vi ju nämna. Helt sanslös form. Leicester hemma. Du tror inte att Danny Ward spikar igen alltså?
Nej, jag tror tyvärr inte det. men som sagt, det är också lurigt när de kan vara lite slitna. De kommer ju såklart spela med bästa laget mot Barcelona. Men Rashford, vad går det att säga? Han levererar ju igång på. Nu tycker jag att det var en sån här match där det kunde gått hur som helst för United, men han kliver fram i slutet och är klinisk när han får läget. Och ja, men Leeds förtjänar väl, de hämtar ju upp 2-0 underläge i första mötet där, och de förtjänar väl kanske mer i den här matchen, men United har Rashford och Rashford har ju fotbollsmatcher just nu, så att jag har kappat honom några gånger här och har inga problem med att fortsätta göra det.
Vi gissar väl att Haaland kommer att vara mest bindlad. Om vi bortser från honom, vem tror du kommer att vara näst mest bindlad?
Ja, men det tror jag väl ändå är Kane ändå. Kane eller Rashford. Kane kanske har lägre ägarandel. Men det står någon av dem, absolut. Och här har vi väl heller inte all information på plats. City ska ju spela mot Arsenal på onsdag, och då ser vi om Haaland liksom klara 90 minuter där, eller hur det ser ut. Kliver han av i den matchen igen, då kommer han ju inte spela mot Forest när det liksom är Champions League. Det känns som att nu har han tagit försiktighetsåtgärden. Skulle han liksom återigen känna av något, ja, men då kommer han ju inte våga riskera honom i en sån där match.
Nej, precis. Jag tycker att det är en viktig poäng du gör där, att när vi sitter och spelar in det här så har ju inte City Arsenal spelat sin stora match. Och Pep var väl inne på det, att han inte ville riska Haaland inför den matchen. Och som sagt, gör han 90 där och ser helt obehindrad ut, ja men då är det väl en sak. Men det är ju väldigt mycket wait and see. Och som sagt, ser han fit for fight ut, då kommer det vara svårt att bindla någon annan Haaland när de ska möta Nottingham. Finns det frågetecken, då är ju för min del en Marcus Rashford ändå alternativet att gå på, tycker jag det känns. Man behöver inte övertänka det mer än så. Den formen han är ju ett halvvirrigt Leicester-försvar. Visserligen ganska frejdig i Leicester-offensiv, men försvaret, jag kan ju se, liksom, jag kan se att United gör 4 baljer och Rashford gör 2 av dem på söndag. Ska vi nöja oss där, eller är det någon mer som du vill nämna som vi inte har pratat om?
Nej, jag tycker att vi kan nöja oss där.
Innan vi går vidare till lyssnarfrågorna så ska vi rikta ett stort tack till er som stöttar oss via patreon.com. Gör du inte det och du har liksom hört oss tjata om det här, podd ut, podd. Jag tänker, vad fan är det där alla Patreon för någonting? Ja, men det är ju ett jätteenkelt sätt för dig som lyssnar att supporta oss. För det arbete vi lägger ner med podden. Du stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Du väljer själv vilken nivå. När vi kör ut lottningar och sådär, så på de här 3 nivåerna så är det 1, 2 respektive 3 lotter. Så att, ja, lite större nugget, större chans, vinstchans till dem som bidrar med mer. Och vad får man mer då förutom lotter i utlottningar och så? Ja, framförallt så får man ju tillgång till de här messengertrådarna som vi har. Vi har kunnat fylla på från vestibulen in i våran original messengertråd. Så vi hoppas att ni som har blivit patrons här på slutet uppskattar att möjligheten att kunna komma in i originaltråden. Och där är det ju ett högt tempo, eller hur Stefan?
Ja, verkligen. Det skrivs nästan dygnet runt. Det är väl lite så att man märker någon tidpunkt när helgen har varit och folk har skrivit av sig om alla domarskandaler som har varit i alla matcher. Då brukar det kunna vara lugnt i någon dag. Sen kommer folk tillbaka där på måndag eller tisdag och liksom har hittat nya statistikgrejer och kastat upp nya rykten. Det är konstant flöde.
Och just att det är en bra mix av när det börjar närmast matchstart, läckta elver. Det är liksom, många säger att in på Twitter och kolla rykten. Skulle säga kolla Patreon-tråden. Det är liksom där kommer rykten nästan innan på Twitter, känns det som ibland. Och har man inte varit inne på ett tag just när det börjar närma sig deadline och matchstart, så där, då har man lite att scrolla igenom. Så att, jättekul att alla ni som stöttar oss vill vara med och skapa det här. Ja, men oerhört fina communities som det ändå har blivit. Vi är väldigt många i våran messengertråd, men det är en skön stämning och det är någonting som vi är väldigt stolta över. Så stort tack till er, och för er som inte är patrons än, välkomna in i värmen. Det finns plats för fler. Vi ska riva av några lyssnarfrågor innan vi stänger igen butiken. Fredrik Lindström, han skriver så här: eftersom vi inte vet hur bra dubben kommer att bli i Gameweek 29, är det värt att ha en stark bänk för att eventuellt dra en benchboost redan då och matcherna som blir kvar ser sämre ut? Tanken är fortfarande att dra free hit i Gameweek 28 och wildcard innan nästa stora blank. Ja, lite komplicerad fråga, men en bra fråga. Hur tänker du, Stefan, kring det? Just det här med att ha en stark bänk inför 29, när vi inte riktigt vet exakt hur dubben kommer att se ut.
Ja, men en stark bänk har man väl fördel av liksom ändå, i alla fall om man ska gå på den linjen som han ska gå och liksom överleva några game weeks utan att dra chips. Det blir svårt om man inte har spelande spelare på bänken, till exempel, och överleva 25-man. Där vill jag ha i alla fall kvar Mitoma och Rashford och Trippier. De vill inte byta ut för att de inte har match, utan de sitter fint i bygget liksom för resten av säsongen om de inte skadar sig. Och sånt kan man inte göra om man inte har en stark bänk.
Precis. Christian Hansen, han skriver Spurs? Frågetecken. Hur länge ska man hålla i Kane? Hur påverkar alla skador hans spel? Ja, det du var inne på. På Bentancourt där, Loris är också borta ska ju sägas. Vad tror vi om Spurs? Chansen till topp 4 känns ju som att den har minskat rejält. Men om vi isolerar det till en Harry Kane och FPL-mässigt. Du var inne på det i reken redan, att det är knappast positivt för honom.
Nej, men det är fel läge att byta ut honom också, skulle jag säga, generellt. Sen kanske det är liksom en av få spelare man kan byta ut för att fanda ett annat byte, då förstår jag det, för att det är precis det jag själv har gjort. Gått till Darwin Nunez, fått lite pengar över. Men sitter man kvar med honom nu så känns han ändå rätt bra. Väldigt fina matcher här. Ha matcher 25-man och sen lätta matcher efter det. Nej, jag hade inte bytt ut den här, men jag kanske inte hade haft den på slutet av säsongen, givet att ja, men hur det går för Tottenham och hur långt efter de hamnar topp 4 i akten, så skulle deras säsong kunna bli ganska avslagen på slutet, vad det känns som.
Får se också där om det är så att de håller sig kvar i Europaspelet, då kan det ju verkligen bli en att man svänger över och fokar på det. Fritjof Lindström, han ställer en fråga som jag känner att jag själv hade kunnat skriva in. Kokoreja fick bra med speltid senast, men ersattes av Chilwell i 67. Är det dags att använda ett värdefullt byte på Kokoreja till James? Ja, det skulle det kunna vara. Sen vet jag inte om jag hade gjort bytet nu inför 24, men ja, jag var inne på det när jag gick igenom sorgliga The Anfielders, mitt eget bygge, att ja, Kokoreja känns som en disaster waiting to happen, och det känns jäkligt risky. Men jag tänker i alla fall ta Game Week 24 här och se, får han spela då? Det är liksom, ja, men första funderingen. Och ja, men också CL-matchen här, hur kommer Potter att ställa upp i Europaspelet? I bästa fall kanske han får vilan där i Europa och sen spelar 24an. Då skulle det ändå kunna vara läge att hålla, men Chelsea har många spelare att välja på, och som sagt, när nu Reece James och Ben Chilwell börjar komma tillbaka, så det är väl de två, jag ska inte säga mest givna, för ingen är väl given i det här bygget, men det är ju de två tydliga första valen på kanterna ändå, eller hur Stefan? Det är, både Chilwell och James känns ju som att de är tydliga ettor på sina positioner, och då är det mittbacksplats för Kokoreja, och där finns det andra alternativ.
Ja, nej, Kokoreja har väl fått en hel del kritik här också på slutet, så att ja. Jag tror att hans plats är up for grabs här, ska jag väl villigt erkänna. Sen kan det ju vara så som du var inne på, att Chelsea fokuserar mer på Champions League än vad det är på ligan i ett scenario, och ja, men då kanske Kokoreja får starter ändå, men nej, det känns verkligen som en jobbig spelare att sitta på.
Och samtidigt ett jobbigt byte att göra om det visar sig att han spelar till exempel i 25-man, för då har man lagt ett byte på en spelare som, ja, som ändå har match. Men ja, det är, som sagt, det finns ett par matcher kvar här att scouta och se hur det kommer att se ut. Tim Bergström, han är inne på att göra ett dubbelbyte. De Bruyne ska nedgraderas till Saka, det låter ju intressant. Och White då uppgraderas till någon. Han sitter redan på Patterson, Kokoreja, Trippier och Botman. Och då är frågan, vem ska han uppgradera Ben White till? För det kommer ju att frigöras lite stålar när De Bruyne blir Saka.
Jag vet inte hur han tänker där. Om jag hade ju valt Botman eller Patterson alla dagar i veckan och uppgradera istället. Men han kanske har andra planer för hur han ska lösa 25-man. Men White har ju dubbel där, så att det känns ju dumt att byta ut White här när man kan byta ut en Patterson som är skadad eller en Botman som inte har match.
Ja, jag funderar på om det är att han behöver Arsenal-platsen till Saka där. När han gör det brönligt Saka, att han redan
så kan det absolut vara.
Med en Kettia och en annan mittfältare exempelvis.
Så kan det absolut vara. Så är det troligtvis, men det vet vi inte.
Nej, precis. Det var ändå en bra point att göra, att jag håller med dig om att det finns andra att uppgradera. Om det nu är så att Saka är tänkt att ta den tredje Arsenal-platsen och White ska bli någon som inte är en Arsenal-spelare då. Ja, vi var inne lite på olika typer av rekar. Hade du ändå valt att gå på Gabriel i så fall. Förlåt, det är ju en Arsenal-spelare såklart. Och precis, i övrigt, hade du de lite billigare spelarna, då är det ju min Reece James där eventuellt som vi nämnde. I övrigt så är det ju ganska ont om premiumbackar för att liksom stärka upp och uppgradera backlinjen. Vi är ju vana med att det finns Trent och Robertson och Cancelo och sådär, men jag vet inte om du har någon annan premiumback och liksom slänga upp för att stärka upp backlinjen från White.
Nej, det är svårt. Jag kommer ju plocka in Trent med liksom 90% sannolikhet till 25-man. Men det är ju mer för att de har en dubbelmatch och jag tycker det är kul. Och han kommer inte sitta i bygget så länge. Men vi vet ju att han har offensivt hot i sig. Och sen kanske inte blir så många nollor för Liverpool. Men det är inte omöjligt heller att det trillar in någon nolla någon gång heller. Jag tänkte, för jag såg att Van Dijk var tillbaka på bänken idag. Så att om han kommer tillbaka och kan spela matcher så ökar i alla fall chanserna för att Liverpool ska hålla en nolla.
Det är ju verkligen en differential nu. Det trodde man inte att man skulle säga att Trent Alexander-Arnold var en differential. Men det, så är det ju faktiskt. Taket är ju högt om han väl hittar lite form. Liksom, kanske det är en double game som liksom ska till. Ska väl flika in där också. Apropå att du sa att Van Dijk var på bänken. Jag är ju radioskuggat så jag vet inte hur det går i derbyt. Men jag såg att också Firmino och kanske framförallt Diogo Jota. Diogo Jota var tillbaka på bänken. Vi har ju diskuterat lite med Liverpool när de börjar få tillbaka sina skadade spelare. Och som sagt, nu är jag i alla fall en av de två skadade anfallarna i Diaz och Jota tillbaka i så pass speldugligt skick att han är på bänken. Så det är väl någonting att ha med sig. Kanske får han till och med ett inhopp. Det får jag se imorgon bitti. Sista frågan innan vi stänger. Det är från Mårten Alvring. Han skriver två frågor igen kanske. Allmänt kring chips nu när vi vet mer. Hur har tankarna förändrats? Hur ska man tänka lite mer långsiktigt med allt som pågår när det gäller vilka lag och vilka spelare man ska försöka få in med chipsstrategi? Det är i åtanke såklart. Och vi var ju inne, vi hade ju en hel diskussion kring just chipsstrategier. Ska vi knyta ihop säcken med och bara summera det lite kort? Vad tycker du är det man ska, liksom, om man ska koka ner det, vad är det man ska ha med sig? Vi är inför Game Week 24 nu. Vi började prata om att det är ändå 25, man har vi liksom lagt upp det för, men det är blank Game Week 28, double Game Week 29. Och så är den där dubben i 27an som eventuellt blir. Vad är det vi tar sikte på allra mest när vi gör våra byten just nu av det som komma skall vad det gäller blanks och double game weeks?
Ja, men det är ju först att lösa 25an och då får vi väldigt mycket mer information, framförallt med FA Cup utfall. Och sen så är det ju wildcard i 27an eller 29an som är huvudspåren. Men när vi vet mer hur det ser ut längre fram så skulle det kunna vara ett alternativ om man lyckas bra hålla det till 33an också.
Jag tycker att det får summera och stänga dagens avsnitt. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack för bra snack, Stefan. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.